och hjärtligt välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Idag så har vi ju en riktig höjdare med i podden som också är ju våran sponsor. Så att det känns otroligt roligt tycker jag. Och för er, det är inte oklart nu i det här laget att vi har Klarna som sponsrar oss. Ja, det är väl lika bra att vi går rakt på. Vad säger du Charlie, hur är dagsformen?
Ja men dagsformen är bra. Jag noterade att en ny grej. Du välkomnar alltid en person. Välkommen till podden säger du. Jag har märkt att jag säger välkomna. Du är lite personligare, jag är lite mer cirkusdirektör över mig. Det var bara att notera den.
Ja men det stämmer nog kanske. Ja.
Tycker det var mysigare.
Men det är lite olika.
Jag tycker det var mysigare, ja. Jag ska börja med det. Välkommen. Ja, skitsamma. Du, jag tycker vi har ju en sån suveränt spännande gäst med mycket spännande frågor, så det är lika bra att vi kör igång istället för att sitta här och prata tv-serier och vattenkamningar och skit liksom.
Ja, precis. Ja. Det, jag tycker vi gasar på en gång. Jag är otroligt nyfiken. Alltid kul att prata med de här, ja men vad ska vi säga, höjderna som också alltid har stuckit ut näsan och har liksom ordentligt med skinn på näsan. Och det får man väl lugnt säga att man måste ha, om man är global marknadsdirektör för Klarna så lär man nog ha fått lite skinn på näsan, tänker jag. Så
det vet vi om en stund.
Varmt välkommen David Sandström!
Hur är det nu? Är det David Sandström eller David Sandström eller David Sandström? Eller?
Jag börjar bli van vid det mesta, men jag är vanast att folk säger David faktiskt. Född och uppvuxen i USA.
Men hur är det med Sandströmmen då?
Ja, men det kommer från pappas sida. Så det är ett vanligt svenskt uttal på det, kan man väl konstatera. Inget konstigt.
Men född och uppväxt, jag gjorde en dålig research här, för du sa att du var född och uppväxt i USA. Jag trodde du var från Tyskland och
men det stämmer också
utanför Stockholm.
Ja, hur ska du ha det?
Nej, men det är jag på alla. På alla ovanstående.
Ja, men berätta. Ja, men det är spännande att höra. Vad jag förstår så är du ju inte... ja, men du växte upp under ganska enkla förhållanden ändå, med en pappa som var lärare vill jag minnas och mamma som jobbade på Clock hamburgerkedja. Och då tänker man, och sen hamnar man i den här positionen då. Kan du inte berätta lite då din första resa?
Ja, men den första resan, jag vet inte om vi ska gå in så djupt på det, men jag tror att en sak var ju just det, med ändå ganska enkla förhållanden. Min pappa hoppade av skolan i nian. Jag tror min mamma hoppade väl av inte långt efter det. Och har säkert levt superroliga och spektakulära liv. Jag har inte djupat så mycket i det. Men en sak som var viktig för dem i min uppväxt var just utbildning. I och med att de inte hade det. Så jag minns jag minns mycket väl att de var väldigt liberala i liksom sin uppfostran. Och jag fick vara uppe sent och ute länge och göra både dittan och dattan. Så länge jag var väldigt duktig i skolan. Så det var liksom grundplåten för allting. Det har alltid varit väldigt, väldigt viktigt för mina föräldrar. Och på den vägen är det nog. Så jag hade alltid väldigt lätt för mig i skolan och la också mycket tid. Så det var en kombo mellan att lägga mycket tid och energi och ambition på det här. Men också ha den liksom skolpressen hemifrån. Och sen kommer jag in, tack vare det, då kommer jag in på Handels. Så jag tror att det var nog mina föräldrars förtjänst. Jag tror... Min pappa jobbade ju som taxichaufför och sen lärare, och mamma jobbade ju först på Clock och sen restaurang. För jag tror för dem var det viktigt att en högre utbildning var viktigt för dem. Så det är ju en av de få sakerna faktiskt som de varit enormt petiga med.
Och för dig blev det Handelshögskolan?
För mig blev det Handels. Jag gick ju alltså tyska skolan då här i Stockholm och var väldigt tysk på många sätt. Så att jag hade ju inte så bra koll på...
Hur är man när man är tysk menar du då?
Nej, men tysk faktiskt, rent krass så var jag lite frånkopplad svenska samhället. Men liksom alltså, jag hade inte så bra koll på liksom de svenska grejerna. Så då minns jag då när jag hade gjort klart utbildning i tyska skolan och hade ett toppbetyg där, så hade vi någon motsvarighet till syokonsulent. Och då frågade jag henne, så vad gör man nu? Jag vet inte ens vad som finns. Vad finns det för skolor? Och så pratade jag lite med pappa, och pappa har ju inte heller så bra koll då av de skäl jag nämnde. Så han sa så här, men nu tar du det som är bäst helt enkelt. Jaha, tänkte jag, det är ganska rörligt mål det också. Men då landade jag den här syokonsulenten då i det som är bäst då, industriell ekonomi på KTH eller Handels. Så sökte jag till båda, jag kom in på båda. Så vet det fan vad det var. Jag vet inte vad som gjorde att jag ändå valde Handels. Men jag hade ingen aning om vad Handels var. Aldrig lagt märke till att skolan låg där på Sveavägen. Jag var också, jag vet inte om ni, hur väl ni minns Handels, hur mycket koll ni har på Handels, men då är det ju liksom, de första veckorna på Handels går ju ut på att de äldre då blåser de yngre. Mm-hmm. Med massa olika spex. Men 99% av de yngre känner ju till det nu för tiden eftersom de vet vad det här är frågan om. Mm. Men inte tysken givetvis. Mm. Så att det var ju 3 veckor utav rena blåsningar utav mig där i början.
Vad kan det vara, jag som inte har...
Ja, men det mest pinsamma var väl nog att de kom till olika fester och sa att de castade till en ny reality-såpa. Mm. Och så skulle man vara med på castingen då. Mm. Jag var inte jäkla peppad, men några öl in så är mig så här, men fan, jag castar väl mig till den här docusåpan då. Mm. Det var givetvis ingen dokusåpa. Och min castingfilm visades då för hela skolan. Så det var en sämre start på mitt äventyr där.
Okej. Okay. Men där lärde du ändå känna en av våra husgäster, vår återkommande professor, Micke. Mm.
Exakt. Mm. Så väl på Handels så, som jag sa, jag visste ju inte riktigt vad jag ville bli eller vad man skulle göra. Så jag följde ju liksom hela tiden lite så här strömmen. Mm. Och strömmen när jag gick på Handels, och de är ju annorlunda hela tiden, de här strömningarna. Men det var ju att det var finans i London som gällde. Mm. Det var strömningen då. Mm. Nu är det ju väldigt mycket impactors. För fem år sedan så var det entreprenörerna liksom som var den stora strömningen. Nu börjar det bli mycket impactors. Men när jag gick så var det finans som gällde. Man skulle liksom ha gärna kostym, ibland slips på föreläsningar. Jag ägde ju inga sådana plagg överhuvudtaget, men jag fick anpassa mig. Så jag följde ju då den här strömmen, gjorde också en sommar i London på någon så här finansinternship och hatade det innerligt. Och märkte att det här är inte jag. Och då sökte jag mig, för jag var alltid väldigt intresserad av konsumentbeteenden, väldigt intresserad ändå av vad som får människor att köpa en viss grej över en annan grej. Varför går folk in på en McDonald's när det ligger bredvid en Burger King eller vice versa. Sådana där saker intresserade mig. Och då lärde jag känna Micke som sa så här, fan jag har den här Excel-kursen som den hette och det har utvecklats i många steg nu. Men, och då började jag ta rygg på honom och vi blev väldigt goda vänner under den tiden. Och hänger och pratar fortfarande. Och han har ju lärt mig enormt mycket om det jag håller på med idag.
Och hur hamnade roligt. Vi här till slut då? Hur blev det Klarna? Eller till slut, det är väl inte slut än?
Nej, för du var ju vd, för först var du ju på reklambyrån DDB där du var ju vd, va?
Exakt.
Eller hur?
Ja, Pålekskalv och sen vd.
Pålekskalv och sen vd, det, ja, exakt. Så jag jobbade ju som strateg, eller vad man ska kalla det för, de första 2-3 åren. Och så var jag vd de sista 4 eller 5. Jag har ganska dåligt minne överlag, så ta allting med en nypa salt vad gäller historieberättandet. Men ungefär, storheterna i sig stämmer ungefär. Mm. Så var jag vd de sista åren. Och under det sista året på Klarna så började vi som på DDB då även, under det sista året på DDB så började vi även jobba med Klarna. Mm. Och påbörjade då tillsammans med Klarna, mer specifikt Sebastian och Nina, den liksom ompositioneringen som jag sen tog vid.
Och du skulle beskriva den ompositioneringen, för den har ju vi inte varit med på, utan Klarna fanns i våra liv och sen dök Klarna upp igen och sen så fick man liksom lära om att det är nog inte riktigt samma sak som det var förut, men hur lät det där från insidan liksom? Ja, men... Vad var man och vart ville man som sen blev ni då?
Ja, nej men det finns ju alltid lite olika vägar att vandra som företag, men jag tror att den ompositionering som skedde då var ju att man rent krasst såg ut och betedde sig, förde sig och pratade som en, ja men som en ganska typisk teknologiprodukt, som en ganska typisk fintech. Man var liksom blå, precis som de gamla bankerna. Man hittade många så här visuella cues från bankvärlden, så här män, byråkratiskt, slipsar, den delen. Och det var egentligen inte det man ville vara, utan det man trodde på helhjärtat från Sebastians håll var ju att om vi kan skapa de bästa konsumentprodukterna, om vi kan skapa de produkterna och tjänsterna som människor faktiskt gillar och behöver och liksom vill ha i sina liv, då kommer allting annat att lösa sig. Då kommer vi bli de bästa partnerserna för våra handlare, vi kommer göra mest nytta i samhället och vi kommer skapa mest glädje för konsumenterna. Och sättet man såg ut på och sättet man förde sig på och sättet man pratade sig på rimmade inte med den visionen. Mm. Utan man var ett blått, ganska trist och slätstruket liksom fintech-brand. Och det positionerade vi då om till ett liksom mycket mer konsumentfokuserat, konsumentvänligt, rosa varumärke helt enkelt. Mm.
Och då följde du liksom med det varumärket. Du, ja, du blev exakt. Kär på vägen någonstans.
Ja, verkligen. Och det var ju, måste man också säga, liksom, det var många som sa, men Klarna och fakturer, ska du jobba med fakturer? Det var många som då och i viss utsträckning fortfarande inte ser den stora potentialen som finns både i Klarna men i hela branschen i sig. Att vara del utav liksom, e-handel, shopping, pengar och banking, det är någonting som på riktigt påverkar människor och samhällen, och det finns en stor chans, tror jag, att man kommer se tillbaks på den här tiden om 10-20 år och säga att så här, Klarna faktiskt var med och förändrade sättet som e-handel och handel funkar på, och det tycker jag är spektakulärt häftigt att få vara med på en sån förändringsresa.
Och är det något som så här, oj hoppsan det blir så, eller är det någonting ni har möten och tänker så här, vi vill driva detta på gränsen till liksom politiskt, eller vi vill bygga den här branschen, inte bara utnyttja branschen? Gud vad ledande frågor.
Men... Nej, men det vill vi ju verkligen göra. Vi vill ju vara med att skapa någonting nytt, att skapa någonting som på riktigt förändrar en väldigt förlegad och, som jag sa, i många fall liksom ogillad bransch. Och det tycker jag är skitinspirerande. Och jag brukar ofta prata om, i vart fall om man tittar, inte så mycket på Sverige, men om man tittar på vad som håller på att hända i USA, så är det ju liksom att rent betalningsmässigt så har ju folk gått från guld till cash, från cash till kreditkort, från kreditkort till PayPal, och nu från PayPal till oss, någonting helt nytt. Liksom mycket mer kundvänligt, mycket mer mobilanpassat, mycket mer digitalanpassat. Och att vara med på en sån liksom fundamental resa, det tycker jag är skitballt.
Och vilken bransch skulle ni säga?
Jag vill ändå säga det här, Charlie. Jag vill bara säga att jag måste bara komma in och säga att ni har ju också, jag menar, ni har ju stuckit ut hakan rätt rejält. Ni har fått rätt mycket skit i en, ja, vad ska vi säga, bitvis lite skit i bransch. Jag menar, både Charlie och jag är ju fortfarande mest kända från att vi startade igång programmet Lyxfällan i Sverige, där sms-lån var extremt mycket på tapeten. Mm. Och all form av där man kunde liksom sko sig på folks misslyckande ekonomi. Liksom. Mm. Och där har ju ni fått mycket, just det här med påminnelseavgiften, att det är egentligen där man tjänar pengar. Och ni öser ju på också liksom, på ett sätt som har varit jävligt häftigt. Vi pratade om det här innan du kom, David, att liksom, det är häftigt. Vi tycker att det är häftigt att se det här bolaget, men någonstans så har det ju varit så här, liksom när ni till exempel gjorde den här grejen med Snoop Dogg, som inte är allt, jag menar, han är ju en skön snubbe, men han är ju inte helt politiskt korrekt, får man ju lugnt säga. Så att ni har ju liksom öst på ett ganska hårt sätt, men känns som att det har ramlat över till att, eller så här, jag vet inte, hur känner du själv kring det här då? För att, jag menar, liksom, om du pratar med grannen och ni står och grillar eller vad det nu kan vara, liksom, går det från det här att man skämdes lite för att vara Klarna till att man nu känner att fan, vi gör ju faktiskt något bra, eller ja.
Ja, men så
det var många frågor rätt, berätta hur du känner.
Ja, men jag tycker nog att du är rätt på det faktiskt, och jag tror att också att Sebastian har ju pratat i vissa andra poddar om att så här, de mörka åren på Klarna, att det liksom inte var liksom allt ifrån affärsmodellen till hur vi var organiserade till vad de projekten vi drev inte var helt optimala. Med det sagt så tycker jag att jag är väl fortfarande besviken på mig själv, kan man väl säga, att jag inte har fått tillräckligt många människor att förstå vad det nya Klarna är, de tjänster och produkter och liksom konsumentfördelar vi levererar, och att det faktiskt i nästan alla bemärkelser är ett helt nytt bolag. Och där har jag blivit otroligt varse om hur länge liksom gamla förutfattade meningar hänger kvar. Och det ser vi också i målgrupperna. Vi har ju många kunder som använder Klarna liksom dagligdags eller veckovis eller månadsvis i vart fall, som förstår storheten med det vi liksom bygger och levererar. Medan de som kanske använder oss en, två gånger per år eller aldrig och bara liksom har förutfattade meningar, det är svårt att förändra den bilden. Men vi jobbar på det. hela tiden.
Men det är ändå ett ganska tufft tag, inte minst sen får man säga med Super Bowl. Men jag menar, om man nu ska vara lite politiskt korrekt då, just det här med Snoop Dogg. Det har ju visat sig vara en supersuccé, antar jag, så i ditt fall. Men det måste ju ändå varit ett ganska stort beslut som ni tog. Att ska vi våga göra den här grejen med en sån som honom? Vad kommer bita oss i röven efter det, helt enkelt?
Ja, men så är det ju. Och sånt behöver man ju i viss utsträckning liksom gå igenom och avväga och så. Men sen tror jag också det som särskiljer oss från många av våra konkurrenter är ju att vi har en övertygelse om att det vi gör för våra kunder, både handlarna och konsumenterna, är rätt, och att vi går ofta med den övertygelsen snarare än att överanalysera saker. Och det innebär ju kanske också att jag tycker att vi har varit lite modigare i att just sticka ut hakan och göra andra annorlunda kommunikation. Jag tycker det som är viktigt att veta är ju att både på produktsidan men också på marknadsföringssidan så försöker vi ju alltid göra saker med kundernas bästa liksom i åtanke. Och jag är inte säker på att kunderna vill se ytterligare en gammelbanksreklam, om jag nu kallar det för det. Jag tror man har sett, man vet ungefär hur de ser ut. Man var lika ointresserad de förra 30 gångerna utav hur den såg ut. Så att det kommer någon som faktiskt värnar lite om människors tid, människors uppmärksamhet och förstår kanske lite hur en något mer modern person tänker och rör sig och liksom pratar om saker, gör att det nog blir uppenbarare varför man liksom ska göra en Snoop Dogg-reklam.
Hur var han? Hur var han, Snoop Dogg?
Nej, men han
du har ju träffat honom, sägs det. Du är en av få, va, som har träffat honom från Klarna.
En av få. En av få på Klarna.
En av få på Klarna, får man säga.
Vi hade eran Joakim som nu har slutat hos er på intervju, tror jag, i januari. Och då sa han att jag fick inte chansen att träffa honom, men vår marknadschef gjorde det. Så jag måste ju fråga, hur var han?
Ja, men han är ju alltså en familjefar, måste man säga. Det är viktigt. Mm. Och det hade man nog inte sagt för 20 år sedan, var inte det gängse beskrivning av honom, tror jag. Men han är ju liksom, han är en entreprenör och en familjefar och på många sätt ett proffs. Tittar man på de tagningarna vi gjorde med honom så var ju det, allting satt ju på en eller två tagningar, för att han är på riktigt ett superproffs. Han kommer dit, han gör exakt det han ska göra, gör det flawless och sen drar han igen, måste man väl ändå säga. Så att den röriga bild man har av honom som någon typ av gangsterrappare eller liksom halvdubios person stämmer helt enkelt inte. Och när vi gjorde det här med honom, menar jag, då var han ju mest känd för att han hade ett matlagningsprogram med Martha Stewart på tv och ett program på Netflix, en show på Netflix där han coachade ungdomar i amerikansk fotboll. Så det är ju intressant med det där. Alla har ju ändå...
Hur mycket får man pröjsa för att få in Snoop i en sån?
Ja, men det är ju... Ja, det är, jag kan
alltså
inte...
någonstans, mellan tummen och pekfingret kanske?
Ja, det är ju miljoner är det ju.
Mm.
Det var inte mellan tummen och pekfingret, men det var någonting. Det var en tumme i vart fall.
Men var det mer än 10 miljoner?
Nej, det är det inte.
Nej.
Då har vi ett pekfinger också.
Ja, exakt. Ja. Men det är ju otroligt komplicerat med alla sådana rättigheter, så ni vet ungefär hur det funkar med liksom var man ska ha de rättigheterna och inte. Det var ju en otroligt PR-driven kampanj, vilket ju, det var det enda vi hade råd med, om man ska vara ärlig med. Att använda Snoop i en Super Bowl-reklam exempelvis, vilket vi inte gjorde, det är ju en helt annan prisbild för en sån sak. Så mycket av det vi har gjort här marknadsföringsmässigt har ju folk trott är så otroligt jäkla dyrt, men det är det ju inte, för att jag tycker snarare att det är smart, men det är ju drygt att sitta här och säga att det är smart, men jag tycker att det finns en släng utav smartness i hur vi strukturerar våra kampanjer och hur vi bygger om narrativen och hur vi liksom tar in en Snoop som delägare också, inte bara som ett reklamface. Så att det finns ju en massa aspekter av det.
Men det här är ju lite att ge branschen fingret, kan man ju säga.
Mm.
Varför gör man det då? Vad är det ni inte gillar? Nej, konstig paradoxfråga, men vad är det ni inte gillar med den branschen ni tillhör? Vad är det som skaver, som gör att ni försöker liksom dra ifrån eller växla ut? Eller vad är det som inte smakar så gott när ni tittar på konkurrensen och kollegor?
Ja, men dels är det ju kanske att vi inte gillar branschen, men för mig i vart fall är det viktigaste att konsumenterna faktiskt inte gillar branschen. Och det ser man ju exakt varje undersökning som kommer, oavsett om det är liksom på stor makronivå med så här Gartner och Facebook, eller om man frågar sina vänner och bekanta. Finansbranschen eller bankbranschen är inte omtyckt. Mm. Så att det är lite paradoxalt egentligen, för jag får ju ofta frågan så här, hur vågar ni vara så annorlunda? Hur vågar ni vara rosa? Hur vågar ni köra med Snoop? Och hur vågar ni göra det här? Varför gör ni inte som de andra?
För ingen tycker
om motfråga är ju så här, folk hatar ju, bokstavligt talat hatar de andra. Varför ska jag lägga miljoner på att se ut som de andra? Det är ju helt galet. Mm. Och det handlar ju inte bara om att se ut, utan det är ju egentligen så här, vårt varumärke är ju bara en spegling utav vårt företag och de produkter och tjänster som vi gör. Jag menar, vi lägger en massa tid och pengar och kärlek på att skapa produkter som på riktigt är bra för våra kunder. Ibland lyckas vi bättre, ibland lite sämre. Så är det med techprodukter, men det gör vi. Det tycker jag förtjänar att återspeglas. Så vi lägger massa kärlek på att skapa produkter som är annorlunda, som funkar bättre, som är snällare, som är liksom mer översiktliga och transparenta. Det behöver ju återspeglas i hur vi för oss som varumärke också. Jag tycker det vore ren galenskap att se ut som de andra.
Men nu på tal om varumärket bygga, nu är du ju igång och härjar i Storbritannien också, har jag noterat. Berätta, vad handlar det om?
Ja, men där är det ju en lite annan situation. Det man får se i Storbritannien, och så är det ju inte riktigt i Sverige. Så lite kontext är ju att vi anser, och det anser kunderna också, att kreditkorten, de liksom gamla kreditkorten och de gamla bankerna, de har affärsmodeller som är minst sagt ofördelaktiga för konsumenter. Det är väldigt höga räntor, det är produkter som så här revolving credit som är helt omöjliga för en konsument att förstå. Det är ganska mycket dolda avgifter. Det är kort och gott så tjänar kreditkorten väldigt mycket pengar på konsumenter som inte vet bättre eller kan bättre på grund av att de är utsatt sits. Det är någonting som vi har skapat produkter kring att mota. Så kort och gott så är liksom de produkterna vi har i både UK och USA är mycket mer konsumentvänliga liksom kreditprodukter. Så om man ska bli lite nördig, så istället för att konsumenten bär hela kostnaden för krediten, så tycker vi att det är företagen som ska göra det. Så om man köper en TV eller ett par sneakers på avbetalning, så tycker vi att det är rimligare att handlaren, alltså den som säljer, står för kreditkostnaden och inte kunden. Mycket, mycket modernare, mycket mer konsumentvänligt. Men det man får säga är ju att det är ju miljarder, om inte triljarder, i intäkter som står på spel för de här gamla bankerna. Så de har ju dragit igång en hel del initiativ för att stänga ner Klarna eller reglera Klarna på ett ofördelaktigt sätt. Och det är ju egentligen, för det vi har dragit igång i UK är ju då egentligen vårt motdrag mot det, där vi väldigt tydligt ställer oss på konsumenternas sida, där vi förklarar fördelarna med våra produkter och där vi egentligen så här pekar ganska tydligt på att det är kreditkorten som är problemen och inte Klarna.
För nu i Sverige här i dagarna så kommer ju det ni kallar för WikiPink. Kan du berätta lite om den? Vad är det? Vad är WikiPink?
Ja, men det är för oss egentligen, givetvis är namnet hämtat då från liksom olika wikis, och wikis finns ju till för att skapa tydlighet och transparens och översikt kring olika frågor. Och jag tror att många av de fördomar, de felaktiga fördomar som finns kring Klarna, ibland de rättfärdiga fördomarna som finns kring Klarna, beror på att man inte har fullständig tillgång till all information. Och det gäller inte bara Klarna, utan det tycker vi gäller hela branschen. Så det vi har dragit igång är ett initiativ där vi försöker vara så transparenta och öppna med så mycket utav den datan som vi har som möjligt. Och med våra kundlöften.
Vad kan det vara? Kan du ge ett exempel på vad man kan hitta på WikiPink som andra bolag inte presenterar om sig själva? Liksom?
Ja, men exempelvis så är ju en av de stora förutfattade meningarna om Klarna att alla pengar vi tjänar är på påminnelseavgifter. Och det stämmer ju givetvis inte alls. Och istället för att jag sitter i den här podden och säger att det inte stämmer, så känns det att det är bättre att vi publicerar de siffrorna. Och så kanske vi jämför våra siffror mot konkurrenternas siffror. Eller exempelvis hur många kronofogsärenden som är skapade av Klarna eller våra konkurrenter eller andra aktörer inom branschen. Och på det sättet så skulle vi inte bara vilja jobba med liksom transparens och tydlighet i vad vi gör, utan även driva hela branschen mot liksom en bättre självreglering.
Hur då menar du?
Ja, men jag tror att det finns fortfarande alldeles för många affärsmodeller och sätt liksom som i viss utsträckning vi, men framförallt våra konkurrenter, beter sig på som inte är konsumentvänliga. Och jag tror att transparens är liksom första steget mot att skapa en självreglering och sätta en standard för en bättre bransch. Jag tycker att vår bransch behöver liksom hålla sig själv mot högre standarder. Och vi tror att Wikipink kan vara liksom grundplåten för en sån sak.
Alltså, blir det frustrerande för er att jobba med detta eftersom gemene man inte är så intresserad av att förstå vad de egentligen köper? Mm. Om man jämför med när folk köper müsli, så har de en jävla massa åsikter om det är tillsatt något socker, hur det funkar, om man vill läsa baksidan noga och liksom, den här branden är bra, det här är dåliga. Men det finns ju någonting som säger att de här kreditinstituten kan hålla på med ganska taskiga produkter med hög effektiv ränta och liksom, därför att folk tycker lite skönt, bara, ja men köp nu, betala i vård, det låter ju kanon. Alltså det är jobbigt att försöka sälja något som det inte verkar som kunden är så medveten om att de vill ha liksom.
Nej, exakt. Och det är ju svårt. Det är ju en liten del av förklaringen där är ju sådana kampanjer som vi har gjort med Snoop eller Lady Gaga, eller nu kommer det om någon vecka kommer ytterligare en större kampanj där vi faktiskt behöver hitta andra kreativa sätt för att locka uppmärksamhet till en fråga som är enormt viktig men kanske mindre intressant. Men ni två vet ju att det finns ju ändå många som inte är superintresserade av det här. Mm. Det tycker jag är det ena. Det andra, och Wikipink är en typ av grundplåt i det, jag tycker att vi har gått som varumärke på den svenska marknaden specifikt från att vara en utmanare till att bli en ledare. Och i den arbetsbeskrivningen av att vara en ledare, eller det ansvaret att vara en ledare, så ingår, tycker jag, utbildning och opinionsbildning och att man får ge tillbaks till samhället på ett sätt. Så vi kommer ju också lansera väldigt mycket mer kring att faktiskt utbilda människor i de här frågorna.
Och det kommer av att man blir liksom, går från att vara uppstickaren till att vara storebror. Är man storebror, då har man lite skyldighet också att ta ett större ansvar för.
Ja, exakt. Det är ju den gamla sägningen, är man stor så måste man vara snäll, eller är man stark så måste man vara snäll.
Ja, det är Bamse.
Exakt. Ja, det är Bamse. Ja, exakt. Ja. Eller Pippi Långstrump, eller just någon annan, ingen aning. Ja. Det kan vara Bamse. Ja. Ja, men skämt åsido så tycker jag att det är en viktig del av det. Mm. Det finns många av våra konkurrenter som liksom har möjligheten att vara de här liksom arga uppstickarna som bara ska liksom välta Klarna, medan jag tycker att vi har ett helt annat samhällsansvar. Och då ingår de här frågorna. Och då är det ju ytterst mitt jobb att hitta på smarta sätt för hur kan man göra de här frågorna relevanta för människor. Och det är inte lätt. Mm.
Vad tror du om vi har ett nytt sånt här samtal om 2 år? Vad kommer vara de stora landvinningarna för branschen? Vad kommer ha hänt? Vad kommer liksom, vart är vi på väg, som man säger, på spåret?
Ja, men jag tror ju väldigt mycket, alltså den här branschen tyvärr, och nu är en viktig sak, när vi säger den här branschen, så en del av problemet är ju att vi säger just det, för att den här branschen spänner ju över väldigt många områden som egentligen inte har med varandra att göra. Mm. Vi har ju liksom, jag har inga bättre ord än så här, otroligt vidriga blankolån på ena sidan som lånar ut liksom 300 000 till galen ränta, alltså där man får ut kontanter direkt, till en fakturaprodukt som egentligen är bland det mest kundvänliga som finns. Det vill säga att du får hem varorna först, du väljer själv liksom, ja, om det är varan du vill ha, och så betalar du efterhand. Alla de här sakerna blandas ihop till det vi kallar för den här branschen. Mm. Så en viktig del, tycker jag, om vi har det här samtalet snart, det är att reda ut vad den här branschen är och visa att Klarna faktiskt är en del av en annan bransch än den vi ofta blir ihopblandad med, vilket är till och med utav politiker, vilket är liksom blankolåns och det ni jobbade mycket tidigare med, sms-lånsbranschen, som är absolut förkastlig, i vart fall i mina ögon, för att den är så otroligt kundovänlig. Det är det ena. Och det andra är, tror jag, att vi med startskottet i Wikipink och alla aktiviteter som kommer runt det sätter en standard för branschen, för vad både konsumenter och handlare ska kräva utav en liksom kreditgivare, oavsett om det är oss eller om det är våra konkurrenter eller någon annan. Så tycker jag att det har varit lite för mycket vilda västern. Jag tycker att man som konsument och kund ska ha en större förståelse för och liksom sätta tydligare krav på på de man gör affärer med. Och den standarden vill vi gärna vara med och sätta.
Mm. Vi har fått en fråga här från eller vi får ju mycket frågor, vilket är superkul, och det här är inget frågesvarprogram. Jag har en fråga som jag bara vill dra med dig lite snabbt. Och då är det en kille som heter Joakim som undrar så här. Han skriver så här: hur kommer det sig att trots det stora utvecklingsarbete som uppenbart måste ha lagts ner på Klarnas affärslösning, funktionalitet helt saknas för att per e-post skicka ut automatisk påminnelse om faktura som snart kommer att förfalla? Med detta förfarande tog det antalet fakturer där betalning missas drastiskt minska. Om nu Klarnas kommunikation på senaste tid om att de inte vill tjäna pengar på missade fakturer faktiskt stämmer, borde vi ligga i deras intresse att faktiskt minska detta problem? Det undrar då den här Joakim. Varför kommer det inte ut en automatisk faktura till exempel på e-post?
Ja, men det är en ytterst rimlig fråga och förfrågan, kan jag tycka. Och det kommer det göra framåt. Och inte bara det, utan vi håller på att bygga stöd och system för att man faktiskt som kund själv kan välja hur man ska bli påmind. Dessutom kommer vi lägga till en funktionalitet för autogirobetalning framåt också. Vilket gör att om man bara kopplar sitt konto och autogiro till Klarna så kommer man inte missa en faktura alls. Så det är inte det att vi är inte tondöva för dels den kritiken och de förslagen, utan alla de här saker jobbas på och kommer lanseras inom väldigt kort. Det är en fullt rimlig förfrågan.
Men vad ni håller på nu och växer i både Storbritannien och USA, vad är det främst som skiljer marknaderna om vi tar Sverige kontra USA?
Ja, alltså vissa saker skiljer givetvis inte alls och vissa saker skiljer jättemycket. En sak är ju den positionen vi har om olika marknader. Som sagt, i Sverige så är vi ju nästintill en samhällsfunktion. Alla känner till Klarna, alla har en åsikt om Klarna och alla förklippar Klarna ofta med liksom fakturabetalningar och e-handel. Här har vi våra utmaningar baserat på det. I USA så är vi ju någonting helt annat. I USA är vi ju fortfarande en uppstickare, kanske är fel ord för vi börjar bli mer än så, men i USA så håller ju vi på att välta om kull en liksom otroligt gammal och kundovänlig bransch som är kreditkortsbranschen helt enkelt. Så vi håller ju på, som jag uttryckte nyss, på att liksom förändra helt hur det landet funkar när det gäller just betalningar och e-handel och kortköp. Så det är enormt spännande att se vad som händer där.
Men varför är det ni som gör detta? Finns det inte liksom... Om det här är en enorm möjlighet och USA är ju en gigantisk marknad. Varför finns det inte 16 andra klaner som redan har gjort detta? Vad är liksom eran USP som gör att ni kan gå från Sverige till UK till USA och liksom, då som enligt dina ord, liksom omkullkasta en hel bransch? Mm. Vad är hemligheten?
Hemligheten är att vi har varit tidiga och hemligheten är att de produkter och tjänster som vi har lanserat i Sverige aldrig liksom, de funkade inte i USA för 10 år sedan. Men nu, ja, timingmässigt så funkar det mycket bättre. Hela landet är redo för att växla från kreditkort till ett nytt betalsätt. Och man måste ju också säga att det finns ju många andra som försöker göra det vi gör där nu också. Alltså exempelvis PayPal, som är liksom den absolut största konkurrenten nu, kopierar ju nästan allt vi gör för tillfället i USA. Och det är ju både smickrande och läskigt på samma sätt. Men det är ju många som försöker göra det vi gör. Det är bara det att tajmingen i landet är rätt. Och det beror på väldigt många makroekonomiska saker, tror jag. Jag tror att landet nu växer upp med en generation vars föräldrar har blivit blåsta och satta i skiten av de här kreditkortsbolagen. Tittar man på datan så är det liksom kreditkorts och student loans som har satt en hel generation i skiten. Den generationen håller nu på att switcha iväg från de här kreditkorten och ofördelaktiga lånen. Men vart ska de? Och där är Klarna lösningen.
Men då undrar jag också, det måste ju vara ändå en stor utmaning att expandera, som till exempel i Storbritannien då, där man har betydligt, som jag har förstått det, mycket liksom tuffare lagar med ekonomisk liksom tillsyn och hur man ska göra liksom rent regelmässigt. Och då tänker jag att måste man vara mer måttfull där i marknadsföringen där liksom, eller alltså hur balanserar man den risken? För jag tänker, ett sånt land, om man gasar på för hårt så kanske det kan falla åt andra hållet. Är det något som ni Stämmer det? Liksom, är det någonting som ni jobbar med?
Ja, alltså du har ju rätt i din analys att det är lite striktare där. Jag personligen tycker ju att vi är ganska måttfulla i vår kommunikation och att tolkningen av det vi gör, i vart fall här i Sverige, kanske ofta är felaktig. Vi lovar aldrig guld och gröna skogar. Vi är alltid otroligt tydliga med vilka villkor som gäller. Sen är vi liksom kanske omåttfulla i den ambition vi har när vi gör saker tillsammans med Snoop eller några andra. Men det strider inte mot regelverket, utan det jag tycker att det ska nästan finnas ännu striktare riktlinjer kring, det är ju vad man får lova och vad man inte får säga och vad man måste säga. Inte sättet man gör det på.
Och blir det likadant i Sverige, skulle du säga? Är vi ja, men det tycker jag snälla här? Jag hittar ju på att det är en bild att det är väldigt svårt att marknadsföra krediter mot unga och sådana saker, att det skulle vara omgärdat med mycket krav och lagar. Men det...
Ja, det är ganska mycket krav och lagar, men det gör ju också att jag menar, det finns alltid sätt runt allting, tycker jag. Och jag tycker mycket av det våra konkurrenter gör, som liksom jobbar väldigt mycket med direktmarknadsföring och e-mailmarknadsföring mot folk som har gjort ett köp på nätet. Det tillvägagångssättet tycker jag ju exempelvis är ju 100 resor värre än att göra en extravagant bred kommunikation. Så att det finns olika utmaningar på olika marknader helt enkelt.
Det där upplevde ju vi, Mattias, när vi höll på med Lyxfällan, att vi hade människor som genuint satt i skiten ordentligt och det var inget tvekan om att de inte kunde betala för sig. Ändå fick de hemskicka ett kreditkort från bolag som säger så här, grattis, du är så bra kund, här har du ett kort med 200 000 till. Färdiga kort som skickades ut liksom. Det exakt. Tror jag inte det är så längre, men det var ju som att man kunde hitta på kylskåpet. Vad är det här? Nej, det kom. De tycker att jag har varit så skötsam så jag har fått ett nytt kort här liksom.
Ja, och det är mer de sätten att göra saker på än att så här, måttfullhet. Och det är där jag tycker också man behöver en uppdaterad vy på marknadsföring och kommunikation. Där det måste granskas mycket, mycket tydligare. Det där är hemskt, tycker jag.
Men då har jag en sista fråga. Hur ska man nu som marknadsdirektör för ett sånt bolag som Klarna, hur ska man lyckas chocka igen? Alltså, hur ska man kunna toppa en sån här Snoop-variant? Hur ska ni överraska nästa gång? Är det möjligt?
Ja, men det måste det ju vara. Annars måste jag ju ställa min plats till förfogande såklart. Sen har det ju blivit mindre viktigt för oss att chocka för chockandets skull. Det som är viktigt för mig, det är att jag genuint tror att vi har produkter och tjänster som är överlägsna de som finns på marknaden. Det är bättre än gammelbankerna, det är bättre än kreditkorten, det är mycket fairare än alla våra halvshady konkurrenter, tycker jag. Mitt jobb är att liksom rikta strålkastarljuset mot de produkterna och tjänsterna. Så därför måste vi på smarta sätt få folk att liksom haja till från sin dagislämning eller sitt crossfitpass eller sin liksom, sitt Game of Thrones-avsnitt och säga så här, fan, jag ska lyssna på Klarna i 10 sekunder eller 1 minut eller 2 minuter och se vad de har att säga. Så det behöver vi fortsatt göra hela tiden.
Spännande. Det ska bli otroligt spännande att följa. Men det är jättekul och vad härligt att du tog dig tid att hänga med oss en timme. Superlärorikt och det ska, som sagt, det känns väldigt spännande att se Klarnas resa framöver.
Kul! Ja, 9 juni så kommer nästa stora alltså.
Oj, oj, oj.
Ja, då håller vi hatten helt enkelt.
Vi vågar inte gissa ens, va? Eller?
Nej, det ska ni inte göra.
Nej, vi ska inte göra det. Ja, härligt. Tack så mycket för att du kom hit.
Ja, tack själva.
Tack så jättemycket. Tack.